Vi ska börja ikväll med den 100:e psalmen, psalm 100 i Psaltaren. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med fröjderop. Vet att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och till får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Ty Herren är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte. Tjäna Herren med glädje, står det. Och det där det säger vi ju till exempel ibland när vi firar nattvard. Gå i frid och tjäna Herren med glädje. Och det har väl hänt någon gång ibland, man känner sig ju inte alltid så där jätteglad, vet ni. Det har ju hänt någon gång ibland att jag har tänkt lite surt i mitt inre. Nu kommer syndabekännelsen. Att jaså, man måste vara glad också. Det räcker inte bara med att tjäna Herren. Utan man måste vara glad också. Det är pretensioner. Ja, jag tror kanske egentligen inte riktigt att det är så det ska förstås. Därför att vad vill det säga att tjäna Herren? På vad sätt behöver en allsmäktig Gud tjänare? Vad kan vi göra som han inte gör mycket bättre själv? Ja, det finns kanske en sak som vi kan göra som han inte gör bättre. Nämligen att älska honom. Det är ju en festlig tanke. Vi kan göra något bättre än Gud. På ett vis. Att älska honom. Och därför så tror jag att vi ska förstå det här. Inte alls som detta. Att nu har Gud massor med grejer du måste göra. Och sätt igång och få ända nu vagnen. Så att det blir något gjort här. Och så ska du vara glad också. Utan det är kanske så att. Detta med att tjäna Gud, det kanske just handlar om att glädjas inför honom. Och om det är så, så kanske vi lite bättre förstår varför det finns så väldigt många uppmaningar i Bibeln till oss att vara glada. Det står ju faktiskt inte så hemskt mycket om vad Gud behöver få gjort. Det står inte så hemskt mycket om att vi måste vittna för grannarna till exempel. Det är någonting som vi har lagt till. Du kan läsa Paulus brev på längden och tvären. Och du får leta med förstoringsglas efter uppmaningar att missionera. Men detta med att glädjas inför Gud, det finns på många ställen. Och Paulus har det också på många ställen. Vi kan läsa en av de kortaste verserna i Bibeln. Första Thessalonikerbrevet 5:16. Första Thess 5:16. Var alltid glada. Det är ju en ganska knäckande uppmaning, eller vad säger ni? Det handlar ju inte om att Gud nu väntar sig en viss typ av känslomässiga prestationer. Det handlar inte om att vi måste skruva upp oss till ett visst stämningsläge. Men kanske att vi kan vända lite på biffen och säga så här. Att när Guds folk tappar glädjen, så är det något ganska allvarligt. Då är det något som har hänt. När lovsången tystnar och övergår i organiserad körsång. Och förstår man rätt, organiserad körsång kan mycket väl innehålla lovsång. Men när på något sätt församlingens glädjeyttring inför Herren tystnar, då är det något väldigt viktigt som har hänt. Och jag tror att vi ska uppfatta de här uppmaningarna, både i Gamla testamentet och i Nya testamentet, som en maning inte till individer utan till Guds folk. Vi kan ju jämföra med hur Jakob skriver i sitt femte kapitel. Han skrev ju bara ett brev, åtminstone har vi bara ett kvar. Ett brev betyder ju så mycket. Jakobs brev, femte kapitel och 13 versen. Får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga glädjesalmer. Och det finns ju alltid någon i församlingen som är glad. Och på den som är glad vilar uppgiften att vara så att säga jourhavande tacksägare eller jourhavande lovsångare. Annars hamnar vi väldigt snett. Om lovsången är var mans plikt i varje ögonblick, då ska man stå upp och lovsjunga Herren också när kanske ens barn har omkommit i en trafikolycka veckan innan. Nej, i det läget slipper man. Om så alla andra står upp och jublar och hoppar jämfota, så får man gärna sitta ner och vara tyst. Är någon glad, så må han sjunga glädjesalmer. Och Guds folk uppmanas att vårda den glädje som i våra sammankomster yttrar sig i lovsång och tacksägelse. Därför att när det inte längre finns något utrymme i våra gudstjänster för verklig lovsång, då är det ju frågan om gudstjänsten längre är en tjänst inför Gud. Tjäna Herren med glädje. Det finns en sak som vi kan göra bättre än Gud, nämligen att älska Gud, så att säga utifrån. Och därför så stryks ju det här under i väldigt många texter, inte minst i Saltaren. Vi ska gå till den 40:e salmen. 4:0. Den slutar ju så fint. 17:e versen. Men alla de som söker dig må fröjdas och vara glada i dig. De som längtar efter din frälsning må alltid säga: lovad vare Herren. De må alltid fröjdas och vara glada i dig. Gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga, gläd er. I dig. Det betyder ju, som vi ser av resten av salmen, inte ett ögonblick att man förnekar någonting. Att man på något sätt skymmer undan de svårigheter man kämpar med. Vi ska läsa hela salmen bara för att liksom se växlingen mellan, vad ska vi säga, lovsång inför Gud och de uttryck som David här ger för sin egen situation, som kanske var väldigt komplicerad. När han skriver psalm. Stadigt hoppades jag på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det ska många se och bli häpna och ska förtrösta på Herren. Sälla den man som sätter sin förtröstan till Herren och inte vänder sig till dem som är stolta och viker av i lögn. Stora är det under du har gjort, Herre min Gud, och det tankar du har tänkt för oss, dig är ingenting likt. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men det går inte att räkna. Till slaktoffer och spisoffer har du inte behag. Öppna öron har du givit mig. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag, se, jag kommer, i bokrullen är skrivet vad jag ska göra. Att göra din vilja, min Gud, är min lust och din lag är i mitt hjärta. Jag bådar glädje. Jag förkunnar din rättfärdighet i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar, du Herre vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta. Om din trohet och din frälsning talar jag. Jag förtiger inte din nåd och din trofasthet för den stora församlingen. Du, Herre, ska inte tillsluta din barmhärtighet för mig. Din nåd och din trofasthet må alltid bevara mig. Lidanden omger mig, flera än jag kan räkna. Mina missgärningar har tagit mig fatt så att jag inte kan se. Det är flera än håren på mitt huvud och mitt mod har övergivit mig. Värde så, Herre, rädda mig. Herre, skynda till min hjälp. Må alla de komma på skam och bli utskämda som står efter mitt liv för att förgöra det. Må de vika tillbaka och blyga som önskar min ofärd. Må de häpna i sin skam som säger till mig, rätt så, rätt så. Men alla de som söker dig må fröjdas och vara glada i dig. De som längtar efter din frälsning må alltid säga, lovad vare Herre. Ja, här finner vi en del av det som det här nu betyder, att glädja sig i Herren. David påminner sig aktivt vem Gud är. Han talar om vad Gud har gjort i historien. Vilken makt Gud har. Hur lätt blir det inte så att just den situation vi för ögonblicket befinner oss i, att vi låter den allt för mycket undervisa oss om vem Gud är. Istället måste vi ju på olika sätt påminna oss om vem Gud är. Det handlar inte om att peppa upp sig, att elda upp sig. Men det handlar om det som i Bibeln kallas för tillbedjan. Och det är en väldigt stillsam process, tror jag, oftast. Man får påminna sig. Så mycket handlar ju om påminnelser i vårt kristna liv. De av oss som har varit med ett tag, och det har ju de flesta. Vi har ju hört, så att säga, det mesta. Många av er har läst Bibeln många gånger. Men påminnelser är nödvändiga. Så ofta ni gör detta, så gör det till min åminnelse. Vi behöver påminnas om vem Gud är. Och att få tänka också på sådana situationer som andra har varit med om. Sånt som Gud har gjort i historien för länge sedan. Det är också viktigt att få tänka på vad Gud har gjort med hela vårt folk. Hur är det? Tänker vi idag på att i Finland är 15% arbetslösa? Eller tänker vi på att 85% har arbete? Och att Gud har gjort en väldig nåd med Finlands och Sveriges folk. När vi tänker på det välstånd som vi ändå lever i. Hur mycket begrundar vi detta? Hur mycket verkligen tänker vi över det? För att påminna oss vilken godhet Gud har visat. När vi sen tänker på hur vi öppnat alla fördämningar och släppt in all sorts synd i våra folk. Begrundar vi då vilken nåd det är att inte mer än futtiga 15% är arbetslösa? Vilken nåd Gud har visat. Jag tror vi behöver ha mycket tid till att verkligen fundera över Guds godhet. Och fundera över Guds allmakt. En sån här fråga som jag själv älskar att återkomma till. Och jag tror att det är ett av de första jag ska fråga Herren om när han kommer. Det är detta att Bibeln talar om att konungars hjärtan är i Herrens hand som vattenbäckar. Han för dem vart han vill, står det. Och så står det samtidigt att vi alla har fri vilja. Det är väl fantastiskt. Jag kan inte låta bli att fundera över hur han bär sig åt. Hur kan han ge fri vilja åt oss allihopa och ändå är både ditt och mitt hjärta, till och med konungars och presidenters och tyranners hjärtan, är i Herrens hand som vattenbäcka? Det ska jag fråga. Herre, hur gjorde du? Hur klarade du det? Och att bara få begrunda detta som ligger långt, långt borta för vår horisont. Efter ett tag så fylls man ju av en beundran, en förundran, en häpnad över denne Gud som går långt, långt utanför våra torftiga och små föreställningar. Då är det någonting som vaknar till liv i ens inre. Det är inte alltid man jublar och hoppar och dansar. Men en sorts trygghet vaknar till liv. Och en sorts häpenhet. Och då märker man någonting hos en själv. Man lösgörs på något sätt ifrån det jag brukar kalla nuets tyranni. Det där som du håller på med just nu. Eller det där som du ska göra just om en liten stund. Tänk vad mycket plats det tar i vår tanke. Ibland när allting går sönder och allting går på tok och ingenting är som det ska, då säger vi, det gör ingenting om 100 år, säger vi. Och det är ju alldeles riktigt, det brukar det inte göra. Om 100 år betyder det här ingenting. Och det gör vi. Vi säger ju så för att påminna oss själva att vi får nu inte alldeles förlora oss i det här som råkar hända just nu. Vi behöver, tror jag, på många sätt kopplas loss lite grann ifrån nuets tyranni. Och jag tror vi behöver också ganska mycket kopplas loss ifrån jagets tyranni. Jag minns min dotter. Hon var väl så där knappt 3 år. Hon kallade aldrig sig själv i förnamn. Det gör ju annars ungar ofta. Utan hon satt liten och bred vid matbordet. Jag minns det fortfarande. Och så sa hon: jag och jag. Ibland så kan vi ju ta det där lite till mans och kvinns som signaturmelodi. Tänk vad skönt att få låta sin tanke lite grann förloras i den store guden istället för att ständigt syssla med en själv. Åh, så skönt det är att få begrunda Herrens gärningar, få begrunda Herrens storhet. Tillbedjan, förundran. Och jag tror att lovsången tystnar i våra församlingar därför att vi så lite begrundar Guds väsen och begrundar Guds storhet. Vi säger att ja, när vi är samlade i Jesu namn så är Herren mitt ibland oss. Ibland har jag undrat om det är så vi ska förstå det där ordet. Eller om vi ska förstå det så här, att vid de ganska fåtaliga tillfällen då Herren verkligen är mitt ibland oss, det är bara då vi är samlade i Jesu namn. För hur ofta är det inte så att Herren trots allt är en ganska perifer person i våra samlingar? Jo visst, han är där. Men på samma plats är ju jag och jag. Och det kan vara skönt att på någon, vid något tillfälle ibland, nästan få förlora sig själv i den store guden. Och jag tror där vi har för vana att göra det, där föds också tacksägelse. Där föds också våra uttryck för beundran, tillbedjan, lovsång. Där måste vi efter ett tag uttrycka någonting som ger till känna att den store guden har uppenbarats på nytt i våra hjärtan. Vi tittar lite i 50:e psalmen. Att tjäna Herren med glädje. Gud, Herren Gud, talar och kallar jorden allt mellan öster och väster. Från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans. Vår Gud kommer och han ska inte tiga. Förtärande eld går framför honom och omkring honom stormar det med makt. Bara den versen. Tänk att använda en liten stund till att fundera på hur det kan se ut när det stormar med makt. Det är väl härligt. Han kallar på himlen där ovan och på jorden för att döma sitt folk. Församla till mig mina fromma som sluter förbund med mig vid offer. Och himlarna förkunnar att han är rättfärdig, att Gud är den som skipar rätt. Hör mitt folk, jag vill tala Israel, låt mig varna dig. Gud, din Gud är jag. Inte för dina slaktoffer vill jag gå till rätta med dig. Dina brännoffer har jag alltid inför mig. Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty mina är alla skogens djur, boskapen på de tusende bergen. Jag känner alla fåglar på bergen och vad som rör sig på marken är mig bekant. Om jag hungrade skulle jag inte säga dig det, ty min är jordens krets med allt som är på den. Skulle jag äta tjurars kött skulle jag dricka bockars blod. Nej, offra lovets offer åt Gud, så ska du få infria dina löften till den högste. Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du ska prisa mig. Ja, Herren talar om våra offer. Allt det där som vi kan göra för Herren. Vare sig det nu handlar om tjurar eller om att vittna för grannen, som sagt. Så säger han, inte behöver jag det där. Vad längtar jag efter då? Jo, jag längtar efter ett lovets offer. Alltså att vi på något sätt får ha Gud så mycket i åtanke att det på något sätt förlöser både vårt offrande och vårt tillbedjande. Att det inte blir en sorts mutor det här. Att vi försöker muta Gud. Att inte ens lovsången blir ett sätt att muta Gud. Eller att lovsången blir någon sorts ny teknik för att kriga och gå på och jaga bort demoner som inte orkar höra på sånt. Jo, det tror jag nog de orkar. Vi underskattar dem kanske, eller överskattar dem. Jag vet inte riktigt vad det är vi gör. Men vi lovsjunger ju inte Gud för demonernas skull. Då har ju någonting gått snett. Om jag kommer och klappar om min hustru och säger jag tycker så mycket om dig därför att jag tänker mig att någon annan ska höra vad jag säger, ja, då är jag ju inte klok. Det är ju för henne skulle jag säga om jag gör det. Så är det ju med all kärleksförklaring. Den är ju väldigt privat på ett sätt. Men det Herren längtar efter, det är ju att han får så att säga bli så känd ibland oss. Att redan vår kännedom om Guds person börjar förlösa uttryck i våra liv. Han behöver inte tjurarnas kött och bockarnas blod. Han instiftade det där för att ge sitt folk en möjlighet att uttrycka kärlek till honom. Vi ska gå till den 145:e psalmen. Jag tycker att det är en sån underbar psalm därför att den handlar om Gud. Och det är ju egentligen ingen psalm som man ska läsa i expressfart. Utan det är ju alltså en sån här möjlighet till tillbedjan som vi får i Bibeln. Där man kan stanna till inför en enda vers. Och verkligen göra som det står i 5:e versen, begrunda ditt majestäts härlighet och ära. Och jag tror att när man gör det så är det som sagt viktigt att man betänker att man begrundar Guds godhet inte bara över den enskilda människan. Därför att när Gud låter sin godhet komma så kommer den över ett folk. Och då regnar det inte riktigt lika mycket på alla. Gud är inte demokratisk i den meningen att alla får lika mycket saft i saftglasen. Utan en får mycket och en annan får mindre. Och tanken med det tror jag är att det ska prövas om vi sen vill bevisa varandra godhet. Ty du kanske får mycket av en sak och jag får lite. Men jag kanske får mycket av något annat och du får lite. Är vi då villiga att börja se detta? Åh, vi har fått en stor skatt tillsammans. Låt oss nu dela så att alla får. Istället värnar vi ju så ofta om mig och mitt. Jag och jag. Gud ska bevisa sin godhet just genom att jag ska ha allt jag önskar mig. Och att jag ska få det direkt av honom. Men Gud sätter vår kärlek på prov. Och därför tror jag att vi mycket när vi begrundar hans godhet måste tänka på hans godhet så att säga över ett helt folk. Ja, men Somalia säger du. Ja visst, Somalia. Men vi då? Hur mycket delar vi med oss till Somalia? Räcker jordens resurser eller räcker de inte? Svar, de räcker utmärkt. Guds godhet räcker och blir över. Låt oss nu läsa den här psalmen. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och evinnerligen. Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och evinnerligen. Stor är Herren och högt lovad. Ja, hans storhet är outransaklig. Det ena släktet prisar för det andra dina verk. De förkunnar dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underbara verk. Man ska tala om dina fruktansvärda gärningars makt. Dina storverk ska jag förkunna. Man ska utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Nådig och barmhärtig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Alla dina verk, Herre, ska tacka dig och dina fromma ska lova dig. De ska tala om ditt rikes ära och din makt ska de förkunna. Så ska de kungöra för människors barn dina väldiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter och ditt herradöme varar från släkte till släkte. Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla. Han upprättar alla nedböjda. Allas ögon väntar efter dig och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i alla sina verk. Herren är nära alla dem som åkallar honom, alla dem som åkallar honom uppriktigt. Han gör vad de gudfruktiga begär och hör deras rop och frälser dem. Herren bevarar alla dem som älskar honom, men alla ogudaktiga ska han förgöra. Min mun ska uttala Herrens lov och allt kött ska prisa hans heliga namn, alltid och evinnerligen. Lägg märke till att David, när han tecknar ner den här psalmen, han ger oss inga hållpunkter på att han har fått något alldeles speciellt just den dagen. Han har inte vunnit högsta vinsten på penninglotteriet. Han har inte fått en ny bil eller någonting sånt. Han begrundar Herrens väldiga gärningar genom Israels folks historia. Ibland brukar vi säga så här, att man kan inte leva på gamla välsignelser, har ni hört det någon? Utan man måste ständigt ha nya välsignelser. Tänk, det tror inte jag. Utan det är barnsligheter. Det är andliga spädbarn som ständigt måste ha nya välsignelser. I en strid ström, varenda sekund och varenda minut. En mogen människa kan mycket väl påminna sig vad Herren har gjort i det förgångna, till och med i andras liv. i det förgångna och faktiskt frigöras i sitt inre av det. Jag brukar ibland påminna mig själv om vad Herren har gjort i mitt liv. Och jag tror att vi har till uppgift att göra det. För trots allt har du ju faktiskt överlevt in till denna dag, och det är ju inte dåligt. Även om du tycker att det har varit med knapp marginal ibland, så är ju redan det ett uttryck för Guds godhet. Även om du kanske just idag inte vet varför i all sin dag du lever. Och jag ska sluta det här bibelstudiet bara med ett exempel på hur kort vårt minne kan vara. Vi ska gå till Andra Mosebok 15. Du vet, det är ju som det står i den 103:e salmen. Lova Herren min Gud och glöm inte vad gott han har gjort. Oj, vad det går fort. Du vet, nu hade man ju gått genom Röda havet och farao var borta och hela hans här, och det flöt lite granna spillre bara på vattenytan. Och då var det lovsång. 20:e versen. Profetissan Miriam, Arons syster, tog en puka i sin hand och alla kvinnorna följde efter henne med pukor och dans. Och Miriam sjöng för dem, sjung till Herrens ära. Ty högt är han upphöjd, häst och man störtade han i havet. Därefter lät Mose israeliterna bryta upp från Röda havet, och de drog ut i öknen Sur. Och 3 dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Så kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet i Mara, ty det var bittert. Därför fick stället namnet Mara. Då knotade folket mot Mose och sa, vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren, och Herren visade honom ett visst slags trä som han kastade i vattnet, och så blev vattnet sött. Det tog 3 dagar, så klagade folket. Så fort går det, också när han har fixat en hel här, så att säga. Och därför tror jag vi behöver stunder då vi får tänka på vad gott Gud har gjort. Vi behöver stunder då inte nuets tyranni ständigt ligger över oss. Åh, jag måste göra det, och jag måste hinna detta, och det där måste jag hinna med också. Ibland brukar jag säga, den dag du inte har någon dödtid, så är du död. Vi behöver lite dödtid för att kunna tänka över Guds väldiga gärningar. Och för att kunna begrunda allt det där hos Gud som är större än vad vi förstår. Därför att då förlöses det någonting. Du förlöses ut ur jagets tyranni. Ut ur nuets tyranni. Ut ur allt det där som handlar om just dig just nu. Till att glädja dig i Herren allt. Det förändrar ditt liv. Du kan inte göra så länge utan att det frigörs något uttryck för att du har sett den osynlige och anat vem han är. Herre, vi vill vända oss till dig. Och vi vill be att det här ska bli dagar då vi får verkligen begrunda vem du är. Inte bara vad du vill ge oss. Inte ens vad du har gett oss. Utan vem du är. Vi vill också tänka på vad du har gett oss, Herre. Men kanske allra mest. För att kunna begrunda inte bara gåvan utan framförallt givaren. Herre, vi skulle vilja att dina andlighetsdrag trädde fram inför oss de här dagarna. Vi fick förstå något av hemligheten i att kunna glädja sig i Herren. Därför ber vi att din ande skyndar oss till hjälp. Inte minst under de stilla stunderna. Vi ber att du lär oss, Herre, att meditera över ditt ord. Vi är inga okkultister som ska tömma vårt sinne och sluta att tänka när vi mediterar. Utan vi är ljusets barn. Vi fyller vårt sinne med ditt ords märkliga vittnesbörd om vem du är. Vi vill begrunda dina nådesgärningar. Vi vill begrunda din makt över historien. Vi vill begrunda och häpna, Herre, över hur du sopar bort Berlinmurar och tyranner. Vi vill begrunda, Herre, hur allt vad du till denna dag har förutsagt steg för steg har gått i uppfyllelse. Vi vill begrunda din godhet över Israels folk. Hur du återsamlade, Herre, så som du har lovat. Vi vill begrunda, Herre, att ingen kan jämföras med dig. Du kan inte mätas med någons mått. Upphöjd är du. Överväldigande stor och härlig. Låt oss få se en skymt av din skönhet dessa dagar, Herre. Så är det oss mer än nog. Amen.